Välkommen till Hur Sverige styrs. Jag heter Olof Pettersson.
Demokratins motståndare. Det finns många varianter av antidemokratiska idéer och rörelser. De har ofta det gemensamt att de bygger på någon form av ideologisk extremism. Och genom att analysera extremismen så förstår man också demokratin. Ja, varför ska man ha allmän och lika rösträtt? Det fanns många argument mot. Det gäller att i denna yttersta timma söka dämma upp den demokratiska flodvågen. Argumenten mot demokratin, de har analyserats av statsvetare, och ett sätt att sortera dem det är att några argument går ut på att demokratin inte är möjlig. En elitteoretisk variant är att alla samhällen är en liten elit som styr och måste styra, så själva tanken att folket skulle kunna styra är omöjlig. Att det finns av naturen givna fysiska skillnader, kvinnor passar inte för offentliga uppdrag. De går ut på att det finns en olikhet, individerna är av naturen olika och ingår i en hierarkisk ordning och demokratin strider mot naturen. Det finns argument som går ut på att demokratin inte är önskvärd. Kompetensargumentet, den politiska makten bör ligga hos de som är kunniga och bildade, inte hos den obildade massan. Eller rasism, att en del etniska grupper anses vara underlägsna och därför inte bör ha samma inflytande som andra. Återigen är det olikheten som slår igenom. Demokratin bryter mot naturens ordning där var och en bör ha sin plats. Så man ser att det är likhetsprincipen som man är emot. Demokratins tanke på alla människors lika värde, en medborgare, en röst. Ett exempel är företrädare för Islamiska staten. Demokratin grundas på uppfattningen att makten kommer från folket, också den lagstiftande makten, vilket är ju rätt. Vilket innebär att det är människan som är lagstiftare, inte Allah. Det här är en hädelse. Demokrati grundas på trosfrihet och religionsfrihet, vilket tillåter människor att välja vilken tro eller religion som helst, när som helst. Vilket leder till att man dyrkar andra gudar än Allah, vilket är en dödssynd. Det är också rätt. Demokratin innebär ju religionsfrihet, men också negativ religionsfrihet, att man ska kunna tvingas att ha en viss religion. Så det finns många antidemokratiska riktningar och skillnaderna är ofta ideologiska. Det finns islamism då, det finns vänsterkritik, det finns höger. Men de har det likheterna att de bygger på en människosyn som bygger på det här med olikheten, antihumanism eller antirationalism, att människor inte fattar och att det är de som begriper som bör bestämma. Och det har att göra med en extremism, en ideologisk ytterlighetsposition. Man talar ibland om radikalism eller fundamentalism och menar ungefär samma sak. Det finns ju många ideologiska konflikter. Och alla de här konflikterna kan leda till positioner som man, om man drar dem till extrem, så kan de slå över i antidemokratisk ideologi. Vänster och höger, mellan teknik och natur, och mellan stat och religion, mellan centrum och periferi. De här är ju historiskt förklarliga, de här konflikterna. En del av den industriella revolutionen, andra med den nationella revolutionen, det vill säga när staten börjar etablera sig och konkurrera med andra maktcentra. Vänsterextremism. Idéhistorien går tillbaka till franska revolutionen 1789, som ju efter några år slog över jakobinism och skräckvälde och giljotinen. Och som sen under 1900-talet och 1800-1900-talet har yttrat sig i form av olika varianter av marxism, leninism, stalinism och kommunism. Argumenten mot demokratin är att det borgerliga samhället bygger på klasskillnader, ett klassamhälle där den härskande kapitalistklassen utövar en hegemoni också över tankarna. Så det går inte att ta makten via demokrati, utan proletariatet måste ta makten via en revolution och upprätta en diktatur. Så går ju argumentet. Och förekomst är naturligtvis Sovjetunionen från 1917 och framåt under kalla kriget när öst stod mot väst. Kina, Kuba, Nordkorea har kvar rester av detta och det finns marxistiskt influerade grupperingar, ofta antikapitalistiska varianter. Högerextremism kan också dateras till franska revolutionen, men då som en motreaktion. Olika varianter av konservatism och en del blev extrema. Och under 1900-talet så tog de sig uttryck i fascism, nationalsocialism, rasteorier och antisemitiska idéer. Argumenten är olika varianter av elitteorier, att samhället bygger på en grundläggande ojämlikhet, en ofta pessimistisk människosyn, att man underskattar människors fattningsförmåga och samhällsförändringar, de är omöjliga eller farliga och makten bör läggas hos ett ledande parti eller hos en stark ledare. Det har ju funnits traditionella fördemokratiska samhällen, patriarkala samhällen, kungavälden. Men i de moderna formerna, då är det de nationella diktaturerna under mellankrigstiden, Italien och Tyskland, en del östeuropeiska länder som bygger på en stark ledare och totalitär parti. Och det finns högerextrema partier som, och rörelser som bygger på etnicitet, stark nationalism, ras eller kultur. Teknokratisk elitism. Det går långt tillbaka i det historiskt. Hos Platon i antikens Grekland var att den upplysta eliten borde styra. Hos naturligtvis upplysningstiden när man ansåg sig ha insett naturvetenskapliga sanningar. Varför skulle inte de också slå igenom i styrningen och styrelsen av samhället? Så det finns en teknokratisk utopi att experterna ska bestämma via en slags social ingenjörskonst. Och argumentet mot demokratin, det är ju kunskapsargumentet. Att samhället kräver insikter, rationalitet, förnuft. Och eftersom massan är okunnig och politiker styrs av särintressen så bör experterna bestämma. Det har funnits en sån teknokratrörelse i USA och andra länder. Bland dagens stater så Singapore är ett sånt land som utmärker sig för att det ska vara praktiskt effektivt och experter ska ha så stort inflytande som möjligt. Grön extremism. Idéhistorien, det finns lite olika rötter. En mer naturromantisk som går ut på naturskydd, identitet mellan nation, jord, natur och folk. Och man ser artfrämmande inslag som ett hot, invasiva arter och invandring ett hot mot denna naturliga organiska enhet. Det finns lite andra varianter inom miljörörelsen som antikärnkraft, rädda naturen, klimathotet anses så stort så att man kan inte vänta på demokratins långsamma beslutsprocess. Så argumenten mot demokratin är antingen då att naturen är ett högre organiskt väsen och riktar sig mot det här individualism och bråket i samhället. Eller att ekologiska principer bör vara styrande, djurens rätt eller klimatet och bör ta över de politiska beslutsprocesserna. Så det finns olika varianter, en grönbrun, mer ekofascistisk som bygger på det här med hembygden eller mer vänsterinriktad ekoterrorism och ekosabotage. Auktoritär sekularism, det har att göra med konflikten mellan kyrka och stat. Och eftersom kyrkan hade så stark makt tidigare så innebar till exempel franska revolutionen att man på olika sätt försökte krossa kyrkans makt, skapa ett samhälle utan religion och stärka den statliga makten mot allt kyrkligt inflytande. Argumenten mot demokrati är att folket kan ju vara religiöst inriktat och då så att säga rösta fel och religiösa partier förtrycks för de kan hota det här sekulära samhället. Det har förekommit på flera varianter under 1900-talet. Turkiet, det moderna under Atatürk från 1923 var en sån idé. Tidigare även Iran, Algeriet, Tunisien att man vill att undertrycka religiösa partier och rörelser. Shahin och Iran hade en mycket hårdhänt diktatur just för att inte låta islamska rörelser och partier få någon makt. Motsatsen, gudsvälde, teokrati. Det behöver vi bara gå tillbaka till Europas historia och den katolska kyrkans makt under medeltiden. Kyrkan stod för det universella samhället, det äldre än staten och under lång tid var en kamp mellan kyrka och stat över inflytande. Idag är det ju inom islamisk rätt och islamistiska rörelser och man tycker sharia, koranen och sunna bör vara styrande och ta över den världsliga lagen. Och argumenten mot demokratin är förstås, frågan är vad är maktens ursprung? Ligger den hos folket eller Gud? Och det har ju varit ett konkurrensförhållande längre. Demokratin säger att ytterst är det folket. Man kan ha religionsfrihet och annat, men teokratin säger att folket får, och prästerna bör bestämma eftersom de är Guds bästa uttolkare. Och det blir ju synen på yttrandefrihet och religionsfrihet. Om man tycker att man vet vad den gudomliga sanningen är så blir det en hädelse att hävda någonting annat. Och varianten, kanske dagens Vatikanstat, det är ju ett stat där kyrkan har makten även om den idag är liten, inte har så stort inflytande. Det är framförallt de islamskt styrda staterna Iran, Saudiarabien försöker att bilda ett kalifat som är uttryck för den här teokratiska idén. Statscentralism, statens förmåga att hävda sig är helt avgörande, säger man både från vänsterhåll ibland, leninistisk centralism, man vill ha en enpartistat, också från höger, staten är ett organiskt högre väsen och samhället är beroende av en stark stat. Och argumentet mot demokratin är ju att allt som kan hota statens enhet, individualism, pluralism, särintressen, måste man då bekämpa. Och då finns sådana som anser sig vara förkroppsliga det här högre statsidén i Ryssland. Det finns exempel på en slags stat i staten, frimurarlogen P2 i Italien exempel. Anarkism är motsatsen. Där tänker man sig ett frihetligt samhälle utan stat, utan härskare, anarkos. Det finns en individualistisk och en mer kollektivistisk variant av anarkism. Argumenten mot demokratin, det är ju det att staten, val, parlamentarismen och partier och majoritetsprincipen strider mot det här frihetsidealet. All form av härskarmakt är till nackdel. Det finns olika varianter och det var en stark rörelse i slutet på 1800-talet. Illegala handlingar, man talar om handlingens propaganda, attentat, man dödade statschefer och andra företrädare för statsmakten. Och det finns mildare varianter på 1900-talet i form av anarkosyndikalistiska rörelser. Så man ska sammanfatta skillnaden mellan extremism och demokrati. Extremismen innebär att man har en tanke, ett färdigt svar, medan demokratin är mer öppen för att det kan finnas olika lösningar på samhällsproblem och att det är en fråga om ett kunskapssökande och man måste ha yttrandefrihet och debatt för att kunna hitta den bästa lösningen på olika problem. Extremismen bygger ofta på konspirationsteorier. Man utpekar syndabockar, fiender. I demokratin så har man en mer, kan jag säga, realistisk bild på vad, att det kan finnas orsakssamband, ibland enklare men ibland mer komplicerade. Och man måste tro på mänskliga förnuftet att reda ut hur orsakssambanden ser ut. Extremismen är ofta vi och dem. Det är vi och så är det fienden. Och visst finns det konflikter i demokratin, men en grundläggande princip är tolerans. Man accepterar att det finns oliktänkande och så får man försöka diskutera, hitta fram till gemensamma lösningar eller låta det blir omröstningar och så får man rösta och försöka leva med att majoriteten får bestämma. Och extremismen bygger på en renlärighet. Om det finns några som vet exakt hur det ska se ut, då blir ju alla avvikelser farliga eller hot. Medan demokratin bygger på, kan jag säga, en mer realistisk bild på möjligheten att nå den slutliga sanningen. Man har yttrandefrihet och kritisk debatt och försöka lära så gott det går och försöka förbättra kunskaperna. Extremism brukar man sammanfatta, det strävar efter det slutna samhället och demokrati bygger på det öppna kunskapssökande samhället. Där har jag utvecklat i en rapport för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.